Alexander, du är här nu för att vi spelar in det här nu. Det är torsdag eftermiddag och imorgon fredag så åker du till Malmö.
Stämmer bra det. Imorgon förmiddag så åker jag till Malmö.
Ja.
Och med anledning av att jag har utställning på Nöjesteatern i Malmö. Jag har börjat samarbeta med, han heter Julius Malmström, han som äger Nöjesteatern. Det är en gammal legendarisk konsertarrangör. Det var han som drev Olympen i Lund under framförallt 70-talet och 80-talet. Det var en massa band som spelade där. Och han kontaktade mig efter att ha sett en utställning jag hade i Trondheim för några år sedan. Så råkade han befinna sig där och såg min utställning och så blev jag kontaktad honom. Då tyckte han att utställningen var väldigt häftig. Och sen så blev det så att vi beslutade oss för att samarbeta. Så det är det vi har inlett nu. Vi har inlett ett samarbete då. Så det här är första utställningen i det nya samarbetet.
Och då blir det i Malmö. Du är ju runt och åker och har utställningar. Du hade ju, som vi pratade om innan här, så hade du ju 2020 var ju inget hårt år för dig vad det gäller evenemang och sånt. Du var ju iväg.
Ja, jag har ju inte blivit drabbad av pandemin. Eller när jag hade ju en utställning ungefär vid den här tiden förra året, så hade jag en utställning i Kristianstad, också Skåne då. Och då slog ju pandemin till när den här utställningen var igång. Så det var ju lite kämpigt för dem. Men när vi hade premiären i Kristianstad, då var det ingen som tänkte på, det var i början på februari då förra året, och då var det ingen som tänkte på corona liksom, utan då var det fullt ös och det var hur mycket folk som helst. Sen blev de ju lite drabbade av pandemin då. Men sen så hade jag ju bokat in en utställning i Västerås från maj till september. Och de fick ju coronaanpassa det museet då. Fick ju coronaanpassa jättemycket då sin utställning då.
Hur coronaanpassar man
det
då?
Eller i Västerås var det väldigt stora lokaler var det. För det är en gammal industribyggnad som de håller till i det museet. Så att det gick ganska bra. Så de fick helt enkelt släppa in folk med jämna mellanrum och sånt. Och se till då att folk inte hade för mycket kontakt med varandra, besökarna då och sådär. Och det gick ganska bra ändå faktiskt, gjorde det. Så att de var väldigt nöjda och så. Det fanns aldrig något tal om att de skulle liksom dra sig ur eller någonting, utan de körde på liksom.
Mm. Ja, det är ju känsligt och det är klart, många de använder ju sig, om vi ska fortsätta prata om corona och så vidare, att man släpper in en viss mängd i taget, men det var ingen snack om det då i och med att det var en ganska stor lokal.
Ja, det var en väldigt stor lokal, men nu i Malmö så kommer det bli så att jag tror att de kommer släppa in folk med 10 minuters intervaller ett visst antal, och sen har de räknat ut ungefär hur lång tid ungefär som man beräknar att folk kommer vara inne i utställningen då. Så det är väldigt seriöst. Jag tror till och med att det är folk som har varit där ifrån kommunen och kollat och sånt, eller kanske inte kommunen, men jag tror att det är någon som har varit där och tittat och liksom gått igenom allting och sånt. Så att det är väldigt, väldigt noga, så är det.
Mm. Ja, det är viktiga grejer. Det är klart det.
Men sen tror jag det kommer gå ganska bra, för det känns som att folk är lite svältfödda nu också på just att göra någonting, i och med att det har varit så stilte med allting. Så att jag tror att det här ligger nog ganska rätt ändå, liksom, att folk måste göra någonting. Liksom.
Men det är ju nästan som att det är på en lagom nivå. Det kan ju bli lite dra iväg, tänker jag, om det blir konserter och så vidare. Mm. Det blir en helt annan grej.
Ja, ja, det blir det.
Det här är ju lite lagom nivå.
Ja, sen om vi fortsätter att prata om corona, så är ju hela 2021 är ju kört också. Det är ju bara, jag blir provocerad när folk inte fattar det. Jag menar, 4 månader från nu så ska Sweden Rock vara. Jag menar, det kommer inte stå 35 000 pers på ett gärde i början på juni. Det kan vi ju bara glömma liksom. Ja, jag vet inte vad det är för värld som de lever i, de som tror det liksom. För jag har haft lite diskussioner med folk på nätet om det. Men det kommer inte hända liksom.
Nej.
Så att det kommer inte bli av. Jag har svårt att se det liksom.
Ja, det är lite snart på, va?
Ja, jag tycker det också. Ja.
Sen är det väl, om vi ska prata om Kiss nu då.
Ja.
Så är det väl så att de skulle ju kommit i somras. Blev ju ingenting givetvis. Och
nej,
de sköt fram där. Och jag vet inte hur det blir 21. Det känns inte som det blir någonting i år.
Nej,
heller,
jag tror det kommer inte bli. De har faktiskt redan ställt in några spelningar på Europaturnén. Men det kommer ju bli inställt. Jag tror att vi får satsa på 2022. Det känns mer realistiskt. Och det är ju en del andra artister som har gjort likadant. Jag vet Elton John, så han flyttar fram sitt till 2022, tror jag. Mm. Några konserter som han skulle gjort och sådär. Så att det känns som 2022 är fullt mer realistiskt, om man säger så.
Mm. Ditt intresse för gruppen Kiss, Alexander, ska vi börja där?
Ja.
När?
1984. Jag var 7 år gammal och gick från att gilla Spindelmannen till att gilla Kiss. Mm. Gilla Kiss säger jag, för jag följer för det visuella först. Sådär, man såg gamla bilder. Alltså 1984 så hade Kiss tagit av sig sminket, men jag såg väl gamla bilder på Kiss och följde liksom pladask för den visuella biten. Jag såg omslaget till skivan Destroyer liksom, och det är de ju som serietidningskaraktärer, kan man säga. Och jag menar, är man 8, 7, 8 år när man ser det omslaget, så kan man inte annat än att gilla det liksom. Så att det och sen så började jag lyssna på musiken och då följde liksom bitarna på plats. Så att det var liksom så det började för mig.
Här har jag en fråga nu som jag själv har funderat på, i och med att jag också lite som du började och tycker att de så coola ut. Det var ju lite där man började.
Vi kan ju säga att du är ju typ 10 år äldre än mig. Ja. Så att du är upptäckte ju Kiss på 70-talet.
Ja. Ja. Det är lite skillnad. Ja. Men just det här med att stämmer det man ser på bilden, om du har en bild framför dig. Det var så jag började i alla fall. Jag såg bilden, en affisch hade jag, och sen lyssnade jag på Kiss.
Mm.
Det blev nästan lite fel ordning, men så var det. Och då stämde det som jag såg på bilden, det stämde med det jag hörde på skivan.
Jo, men så är det ju. Alltså, så var det ju faktiskt. Alltså, man förväntade sig att Kiss skulle vara tuffa och det skulle vara liksom rockigt och det skulle liksom vara, jag menar, hade Kiss varit liksom ett renodlat ABBA-band liksom, då hade det kanske varit konstigt med tanke på hur de såg ut liksom. Men eller ABBA, det är inget fel på ABBA, men just det här att det var verkligen, de var verkligen så häftiga musikaliskt som de var rent bildmässigt.
Mm. Det stämde.
Det stämde faktiskt. Det gjorde faktiskt det. Det gjorde, alltså, man blir inte besviken när man lyssnade på dem liksom.
Mm. Men om vi fortsätter då lite grann med det här samlandet.
Mm.
Som du verkligen har hållit på med. Börjar du med det med en gång? Eller liksom, hur hamnar du där?
Ja, jag börjar nästan med det med en gång, för att jag har alltid varit en samlare. När jag var väldigt liten så samlade jag på kapsyler. Jag samlade på frimärken. Jag gjorde en ganska rolig grej. Jag tog reda på vad olika idrottslag hade för adresser. Så skickade jag en massa brev och så fick jag autografer och sådana grejer. Sånt har jag nog kvar hemma någonstans. Det gjorde jag liksom. Så att det fanns ändå, det här samlandet fanns i mig. Så att när jag fick upp ögonen för Kiss så var det inte så konstigt att börja samla på Kiss. Det var inte konstigt alls egentligen. Men sen var det ju så att när jag var 7-8 år så menade det tog skitlång tid för mig att bara få ta på alla skivor med Kiss. Idag kan man ju bara gå in på Spotify eller du kan googla liksom. Men då så var man ju tvungen, man visste ju knappt vilka skivor som fanns, utan gick man till skivaffär så såg man en ny skiva man inte hade och så kanske man köpte den om man hade pengar liksom. Eller jag brukade vända på tidningen Okej var jättestor. Poster var ju stor för dig liksom, men tidningen Okej var ju stor för mig.
Efterföljaren på Poster.
Och då var det alltid en skivklubb som hade en annons på baksidan av Okej, kommer jag ihåg. Jag köpte ingenting från skivklubben, men däremot kunde man vända på den tidningen och titta på baksidan. Och där såg du små bilder på massa skivomslag. Och det satt jag och kollade, och det såg jag nog ibland då någon Kiss-skiva som jag inte kände igen då. Och då så att det tog ju liksom bra, det tog ju liksom flera år för mig att bara få tag på alla Kiss-skivor. Mm. Och sen bytte man Okej-affischer med varandra. Så kan man ju säga, det var ju verkligen så att ja, men jag har en Okej-affisch med Iron Maiden, du har en med Kiss, vi byter liksom. Så att det var liksom den nivån det var på det. Men där odlades ju ändå ett samlande, om man säger så. Odlades ju ändå där.
Mm. Och där från då det här i liten skala när du var yngre då liksom, till där du är idag med en hel, alltså, uppsättning av grejer. Du kan säkert ha två olika parallella utställningar, kan jag tänka mig, så mycket grejer som du har, va? Har jag fel eller?
Nej, men det finns väldigt mycket saker, det gör det. Ja. Men sen tog det ju tid liksom genom åren, alltså det var inte så att allt bara hände så snabbt, utan det blev ju liksom allting liksom, det började liksom i det här att man började samla skivorna och allting, och sen ville man ha andra saker. Sen upptäckte jag tidigt 90-tal, så upptäckte jag alla de här gamla leksakerna som gjordes framförallt för den amerikanska marknaden på 70-talet. Mm. Då fick jag ta på några sådana grejer under tidigt 90-tal, och då var det intressant liksom. Då började jag köpa, få ta på det, och sen blev det mer och mer liksom seriöst när man blev lite äldre, när man liksom i mitten på 90-talet så började jag, ja, mitten, slutet på 90-talet så började jag jobba, då blev det ett helt annat läge liksom. Fick man ju in mycket mer pengar och det blev ett helt annat samlande liksom så.
Det var lite kul du sa det med du samlar inte bara egentligen på just gruppen Kiss, utan du samlar ju även på andra grejer som sagt. Star Wars vet jag att du är en fan av, va?
Ja, jag är ett stort fan av Star Wars och det samlar jag en del på. Ja. Alltså det går inte jämfört med Kiss-samlandet, men jag samlar, för jag hade mycket Star Wars-leksaker när jag var liten, men de lekte man ju sönder. Sen är det typ när internet kom igång och Tradera kom igång och sånt, då upptäckte man ju plötsligt att fan, jag kan ju köpa den här Luke Skywalker-gubben som jag hade när jag var liten. Den kan jag köpa nu liksom när jag är vuxen. Mm. Och då blir det att jag snöar in på att ha de här leksakerna som fanns i Sverige när jag var liten liksom. Så jag har ganska mycket av dem, rymdskepp och lite grejer och sånt där. Så det har jag lite hemma så liksom, bara för att jag tycker det är kul.
Men det är inget du kan tänka dig att ha som liksom en utställning?
Nej, så mycket. Jag var faktiskt med 2014 och producerade en utställning på Tidaholms museum om Star Wars.
Okay.
Så där var jag med. Så att jag har varit med och gjort en Star Wars utställning men det är ingenting liksom som jag, nej, det är ingenting så.
Nej. Hur är det med Spindelmannen då? Har du mycket
Spider-Man? Nej, ja. Det är inte så jättemycket Spider-Man. Nej. Även om det var en stor liksom, idol när man var liten så. Men det nej, inte så mycket.
Det är någonstans, kan man säga, fokuserat mycket på gruppen Kiss då?
Det blir så. Ja. Det blir så att det har blivit fokus på Kiss. Ja. Men det kanske var tvunget att bli så. Om man skulle liksom få mycket av någonting så kanske man inte kan samla på för mycket grejer. Utan för mycket olika grejer. Utan man får väl liksom specialisera sig. Då blev det ju Kiss liksom.
Ja, det blir... Så är det, så kanske det far iväg och blir hur som helst och
ja.
Och jag vet, jag har ju sett en del av din samling givetvis tidigare här. Du har ju allt ifrån Gene Simmons boots till dräkter, till affischer, till halsdukar, till t-shirt, allting.
Ja, alltså i slutet på 90-talet så blev ju, tog ju mitt samlande en annan, det kom till en annan nivå kan man säga. 1997 så köpte jag mitt första scenplagg. För än idag så är det ju många som inte tror att man kan äga den typen av prylar. Alltså jag har inte Kiss de här grejerna själva. Men det fanns ju en del. År 2000 så hade Kiss en auktion där de sålde hela sin garderob. Och så då kom massa grejer ut på marknaden den vägen. Och sen 1991 så dog medlemmen Eric Carr till följd av cancer. Och då sålde hans familj väldigt mycket grejer. Så att så att innan 2000 så fanns det en hel del grejer ute på marknaden då, för att medlemmarna kanske gett bort grejer till fans och sådana grejer och sånt. Så att 97 så fick jag ta på ett linne, ett zebrafärgat linne som medlemmen Bruce Kulick använde på Animalize-turnén 1984-85, första turnén han gjorde med Kiss. Och det var ju, den köpte jag från en samlare och kompis i Sverige som i sin tur hade fått tag på den för en kille i USA. Och det var ju en häftig känsla när man fick tag på den. Så hade jag den här referensbilden på Bruce då, när han på sig den här. Jag satt hemma i mitt pojkrum fortfarande då liksom och tittade på den här och tänkte, helsike, det är ju den här han har liksom. Så det var ju en märklig känsla.
Jag kan tänka mig det. Och det triggar ju igång, tänker jag, den här, ja men då måste jag ju köpa mer grejer.
Jo, det är det
som... på Stanley, vad hade han på sig? Och så vidare kanske.
Det är det som är problemet då, att den här samlarjävulen finns ju där liksom, att man är ju aldrig riktigt nöjd, utan det är mycket lättare. Jag har nog blivit bättre på det, men det är mycket lättare att se saker som du inte har än att titta mer på det du har. Mm. För att när man fokuserar väldigt mycket på att titta efter saker som man inte äger, men sen när du väl får den saken, ja okej, det var den, då lägger du den åt sidan och så fokuserar du på någonting annat. Men till slut har du så mycket grejer som ligger vid sidan där att du får nästan börja gräva lite grann mer i det för att liksom, ja.
Men då är det egentligen, Alexander, inte själva ägandet, ja det är det väl också, men det är ju jakten på det. Förstår du? Det är det som triggar.
Jakten triggar. Det är nog lite grann som att fiska och slänga tillbaka fisken. Ja, att det är inte, du behöver nödvändigtvis inte äta fisken. Utan det är fångandet. Ja. Det är det som du får en kick av.
Ja.
Sen är det ju häftigt att visa grejen. För det är också en grej, jag brukar få frågan då, hur börjar du med utställningarna? Ja. Det kanske är nästa fråga här. Att liksom, jag brukar ofta få den frågan, liksom, att hur började det?
Ja.
Och grunden till utställningarna var under tidigt 90-tal. Då såg jag en Elvis-utställning i Örnsköldsvik av alla ställen. Jag var på semester där med min familj sommaren 1990 tror jag det var. Och då, det var någon kille i Sverige tror jag som gjorde en deal med Graceland på den tiden. Så han hade utställningar, tror han var över hela Europa med den under ett antal år. Den såg jag och blev helt såld liksom och tänkte, shit, det här skulle man ju hålla på med liksom. Vad häftigt, de hade någon Elvis i en av hans bilar tror jag var det, allt möjligt. Och helsike, vad häftigt, det var häftigt. Och sen i samma veva så såg jag även Lasse Åbergs Disney-samling. Innan han startade sitt museum i Bålsta, som är jättefint, så hade han lite tillfälliga utställningar. Då hade han en utställning på Liseberg, kanske 92 eller något sånt där, 91-92. Och den såg jag. Och blev också helt såld på det. Jag tänkte, det här var häftigt, det här skulle jag vilja göra. Men sen gick jag runt på de här tankarna ganska många år. Men sen slutade med att jag satt hemma bara och kände att nu har jag samlat massa. Men vad är nästa steg liksom?
Mm.
Och så märkte jag när folk kom hem till mig, så märkte jag hur exalterade folk blev när de såg grejerna. Speciellt då kanske kompisars kompisar som kom hem liksom. De blev ju helt, ja du vet, de bara, åh vilka grejer du har liksom. Och då kände jag att ja, men det här kan man nog göra liksom någonting av. Och så 2004 så gjorde jag min första utställning i samband med ett Kiss-event i Stockholm. Det är faktiskt Bill O'Coin, Kiss gamla legendariska manager, var med som gäst. Och det var jag bara en dag då. Det var bara att det var på Kolingsborg i Stockholm. Det är den här runda byggnaden som inte finns längre vid Slussen, som de har rivit nu. Det var det de spelade in filmen G för övrigt under tidigt 80-tal.
En kultställe i sig.
Ja, det är det faktiskt, och det är rivet idag. Men där var det här Kiss-eventet då. Mm. Och då hade jag bara byggt upp då väldigt improviserat då. Och då var det ju häftigt att då var ju Bill O'Coin där, och som sagt var Kiss legendariska manager. Och då träffade jag han där, och han gick runt och kollade på mina prylar. Och det är helt absurt idag egentligen att han gjorde det, för att han dog några år senare sen. Jag tror han fick cancer eller någonting, så att han... Så gick runt och kollade massa på grejerna. Då tog han upp vi har en gammal skivspelare med Kiss. Där det är en sån här, det är som en sån här resegrammofon nästan. Man viker upp en låda. Och den högg han tag i där och sa att det här är min favoritpryl. Liksom, så tog han upp den, och så tog vi massa bilder och sånt. Och det var helt fantastiskt. Var det.
Jag tänkte så här nu att vi ska spela lite musik. Mm. Vi kan väl köra en Kiss-låt, eller vad tror du det?
Absolut.
Ladies in Waiting var det där med gruppen Kiss. Och vi satt bägge här och stampade takter. Jag och Alexander på det här. Det här är bra grejer. Det här är bra,
ja,
grejer.
Det är en bortglömd pärla ifrån Dressed to Kill som kom 1975. Våren 75 där så kom Dressed to Kill. Det är den skivan där de har kostymer på omslaget.
Lånade kostymer?
Ja, det var Peter Criss var nog den enda, tror jag, som ägde en kostym. De andra fick låna kostymer av den nämnde Bill O'Coin som vi pratade om förut. Och Gene är ju ganska lång, så att det ser man också att hans byxor är alldeles för korta.
Men lite korta.
Och han har träskor på sig av någon konstig anledning. Jag vet inte varför, men det har jag aldrig fattat varför. Men...
De andra har liksom riktiga skor. Och de, ja, är liksom så här, men han har träskor.
Han har träskor. Ja. Och det, ja. Men ja, det är ett väldigt ikoniskt omslag här.
Mycket så. Ja. Många skivor har de gjort, Kiss. Hur många till dags dato har, vet du det? Hur många?
Nej, jag har faktiskt inte koll på det. Det beror lite grann på hur man räknar också.
Samlingsskivor
och... Ja, liveskivor och så vidare. Så att jag har lite dålig, det borde jag ju veta. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur många det är.
Många är det. Och någon gång så hörde jag att Kiss är, förutom Elvis, så är det bandet i USA som har sålt mass skivor.
Ja, alltså de har fått mest guld och platina utmärkelser. De är det bandet, för att Elvis är ju inget band, så att det är det bandet. Mm. Eller det är vad de brukar säga själva i alla fall. Mm. De är ju lite stora på sig själva ibland, så där, speciellt Gene Simmons då.
Ja, verkligen.
Han har ju uppfunnit allt ungefär, så att ja.
Ja, draken, för de som inte vet vem det är.
Precis,
de är sminkade.
Han med tungan,
ja precis. Mm. Han är affärsman, kan man säga. Du har ju träffat medlemmarna allihopa, egentligen, eller?
Han inte träffat Eric Carr då innan han dog. Jag träffade aldrig Mark St. John. Nej. Han dog 2007. Han var medlem bara väldigt kort period i 1984, så han är med och spelar på skivan Animal Eyes. Men han har jag aldrig träffat, men de andra har träffat allihopa.
Winnie Winson?
Han har träffat. Att han är ju hon idag. Han har ju bytt kön.
Är det så?
Ja, han har gjort ett könsbyte. Så att han visade sig för offentligheten bara för kanske ett par år sedan för första gången som kvinna. Mm-hmm. Men jag har aldrig träffat honom som kvinna, men däremot så träffade jag honom för 25 år sedan när han var i Sverige på ett event.
Och då var han man?
Då var han man.
Ja, ja. Han var ju också sminkad. Men det här med när de tog av sig sminket. Vi gör så här nu. Jag känner att det här kanske blir rörigt för er som inte... Vad pratar de om egentligen? De var ju sminkade som olika karaktärer från början. Någon var en katt och någon var en drake och någon var en stjärna.
Peter Criss var ju en katt. Ace Frehley var ju en rymdman. Paul Stanley har ju en stjärna runt höger öga. Typ Starchild. Mm. Och sen så Gene Simmons, han var ju liksom monstret. Demonen på scenen. Ja. Och sen 1983 så fick de ju för sig att de skulle ta av sig sminket. Och då hade ju Ace lämnat bandet, Peter hade lämnat bandet, så att kvar var ju Eric Carr då, som var sminkad som en räv, och sen var det ju då Vinnie Vincent då, som var sminkad som en egyptisk gud. Det är sånt där ankh-tecken, det betyder det är ett kors med det betyder evigt liv, tror jag. Det betyder den symbolen.
Och det var ju den sista sminkningen då.
Ja.
Sen åkte ju sminket av.
Ja.
Och i där, när de sminkade av sig, för mig var det ett antiklimax. Hur kände du?
Nej, alltså jag...
Nej, du var ju innan...
Det var innan jag blev ett fan.
Ja.
Och sen så att jag... Men var nog mest förvirrad när jag blev ett fan 1984. För att då fanns det ju två Kiss. Det fanns ju dels då det gamla Kiss som jag såg bilder på, det här som jag fastnade för med att superhjältar och allting, men så fanns ju även en nya Kiss. Så det var lite förvirrande att det fanns två uppsättningar av Kiss, om man säger så. Men att de tog av sig sminket, det var ju en panikåtgärd, för det gick ju ganska dåligt för bandet. Så att de kände ju att de var tvungna att hitta på någonting nytt. Mm. Och sen var det en jättegrej på den tiden, sen när man ser tillbaka på det, så var det en jättegrej när de tog av sig sitt smink. För att det var ju ingen som visste hur de såg ut. Ja, det hade läckt ut bilder och sånt. Så att, men gemene man hade inte någon bra koll på hur Kiss såg ut. Och det var ju en gimmick de hade, att de visade sig aldrig utan sitt smink. Och det är någonting som aldrig har funkat idag, för att idag finns internet, det finns paparazzis överallt. Jag menar, jag vet, när Lordi vann Eurovision, så tog det 2 dagar så fanns det bilder ute på hur de såg ut utan sina masker. Mm. Så att den gimmicken hade aldrig funkat idag, men då funkar den. Och det blir liksom en mystik runt bandet liksom.
Och givetvis var det ju medvetet. Det var ju någonting som de har sagt efter, att det var ju någonting som de gjorde medvetet för att skapa någon mysticism, eller att det blir mystiskt liksom.
Ja, för det ska man ju ha klart för sig också. Det finns ingenting som är slump i Kiss karriär, utan allting är uträknat på något sätt. Det är väldigt uträknat det mesta så.
Även all merchandise runt omkring.
Allt.
Givetvis, allt sånt. Mm. Flippespel och som du sa, någon skivspelare och allt. Mm. Till och med en kista tror jag det finns.
Mm. Kista finns det.
Ja. Så det finns allt möjligt. Och du har, jag vet inte om du har de grejerna, Alexander, om vi ska fortsätta in på ditt samlande då.
Mm.
Men vad är det mest som du tänker just nu, som du tar med dig till Malmö, som du känner att det här är lite extra?
Ja, men jag försöker ju liksom, i och med att jag har ju aldrig slutat att samla, utan samlarjävulen finns ju med hela tiden, så att jag fyller ju på lite sådär. Sen blir man ju kanske lite bekväm ibland, för i och med att jag flyttar runt utställningen så blir det ju en delvis ny publik hela tiden. Så att därför så har jag väl en ganska bra grund i utställningen ändå som jag håller mig till. Men sen har jag en ny ganska häftig grej som har kommit in i utställningen, som är en yxbas som Gene Simmons har spelat på. Han har ju ett bassolo. Om ni inte har sett en Kiss-konsert, så har han ett bassolo där han dräglar teaterblod från munnen liksom, för att han är ju en demon och han är ju liksom ett monster, och då hamnar ju det här blodet på basen och sånt då, va?
Det är inget riktigt blod, kan man säga.
Nej, det är teaterblod. Mm. Och en sån bas då som han har spelat på har jag införskaffade jag förra året ifrån en kille som jag känner, som köpte den direkt av Gene. Så att han spelar på den på Sonic Boom-turnén för drygt 10 år sedan. Så den är med för första gången nu i en utställning då i Malmö. Så den är ju väldigt speciell, att man ändå har ett instrument som någon i Kiss har liksom använt sen de har spelat på då.
Mm.
Så det är väldigt häftigt faktiskt.
Ja, det är klart. Det är klart. Då har du ju liksom DNA där, höll jag på att säga.
Ja.
Du har ju det. Men det här låter ju väldigt dyrt, Alexander.
Mm.
Ekonomiskt en del pengar du har lagt ner i detta, och som en sån här grej som basen.
Det är fruktansvärt mycket pengar, eller?
Hur finansierar du det?
Ja, men alltså, grejen är att jag har ändå haft tur att jag har köpt väldigt mycket saker när priserna var mycket lägre än de var med idag. För att priserna har ju gått upp fruktansvärt mycket, kanske de senaste 10 åren, så har priserna gått upp jättemycket på Kissprylar.
Mm.
Men jag hade ju turen att köpa ganska mycket grejer under 90-talet då priserna var mycket lägre. Så att jag har ju liksom ganska mycket häftiga grejer som jag kanske inte har gett så mycket för, om man säger så.
Mm.
Men sen är det ju så att idag så finansierar jag ju allting tack vare att jag har utställningarna. Annars hade det inte funkat liksom. Så att jag driver det som ett företag, och de pengarna som jag får in på utställningarna, de återinvesterar jag ju i utställningen då.
Mm.
Så det är ganska häftigt egentligen att man kan visa upp grejer, så får man in pengar så man kan köpa mer grejer. Att liksom sakerna förökar sig på något sätt liksom. Så det är ganska, ganska absurt egentligen om man tänker efter.
Blir det någon gång, känner du någon gång att det blir jobbigt? Att du känner att nej, vad fan, jag lägger av det här nu, för nu blir det för mycket.
Ja, men så har jag känt många gånger. Och speciellt när man jobbar med utställningar så blir det fruktansvärt intensivt. Alltså, ta den här utställningen som jag håller på med, som jag ska öppna nu snart i Malmö. Den har jag hållit på och jobbat aktivt med kanske sedan i slutet på september.
Mm.
Så jag har jobbat fruktansvärt mycket med den utställningen liksom. Så att det tar ju liksom, det blir väldigt, väldigt mycket. Jag har varit nere där i en vända då i Malmö och byggt utställningen, varit med och gjort det. Jag har haft jättemycket hjälp har haft. Men ändå, det blir väldigt, väldigt mycket. Det blir väldigt mycket arbete. Och det kanske, tyvärr så har det blivit så lite grann genom åren, att det har blivit mer ett jobb.
Mm.
Och det kanske har tagit bort lite.
Glädje.
Ja, inte glädje, men det har blivit liksom lite, det går på rutin, om man säger så, va.
Mm.
det är svårt att hitta den här pulsen som man hade när man var 18 år liksom. Den eller ännu yngre liksom. Den finns ju inte riktigt. Man blir lite gammal och mätt och trött liksom, sådär va. Och det är samma sak när man har träffat dem massa gånger, att det liksom, det var ju häftigast de första gångerna liksom. Men om man träffat dem många gånger så blir det liksom, ja men det är häftigt att träffa dem, men det är inte liksom, det är inte riktigt samma grej.
Som nu det här nu då i Malmö igen, som håller på fram till 5 april. Mm. Du är inte där lika länge, utan du kommer att vara där över helgen och så vidare.
Mm.
Men då har du den här basen, X-basen, och du har, vad är liksom ljusgrejerna? För det är alltid någonting, tänker jag, som gör att ja men det blir bra den här gången också.
Mm.
Förstår du mig? Att det här är ljusglimten den här gången. Ja. Det är väl lite så du tänker kanske?
Jo, men så är det ju. Och som sagt, man försöker ju förnya och sådär. Sen är det ju problemet om man håller på med utställningar och när man är väldigt mycket sin egen bubbla, det är att man riktigt aldrig är nöjd. Utan man hela tiden ser saker som ingen annan ser oftast, men man liksom retar sig lite på saker, och jag vet inte om jag har gjort någon utställning som jag har varit helt nöjd med, utan det är hela tiden små grejer som man, ja men det kunde vi ha gjort, det kunde ha blivit bättre eller sådär liksom, men det är ju ingenting som besökaren upplever liksom. Men och sen är det ju liksom glädjen hos folk när de ser utställningen, det är det som driver den också liksom så.
Mm.
Jag vet till exempel som förra året när jag hade utställning i Västerås, då var det någon pappa och son som åkte typ 40 mil för att se utställningen. Över en dag tror jag bara, de åkte tidigt på morgonen norrifrån någonstans och så utställningen i Västerås, och så var de där några timmar och sen åkte de hem igen liksom.
Mm.
Och de kontaktade mig på Facebook tror jag det var, och skrev att det här var det bästa som hände på hela sommaren liksom. Och det är ju skithäftigt, alltså det är ju sånt som driver mig liksom. Det är ju, om man ska vara lite så här. Ja, det är ju applåderna, det är det som driver mig framåt liksom. Då är det värt allt slit och allt jobb och sånt, för att när man ser hur glada folk blir när de ser grejerna.
Så det är själva kicken då, för
ja, men det är ju feedbacken man får liksom. Och, ja. Och vi brukar ha såna här gästböcker ibland på olika utställningar där folk får skriva, och så är det ju skitroligt när man sitter och läser de där liksom böckerna, och man ser liksom feedbacken från folk och sånt. Och det, sen är det ganska unikt det jag gör också, för många samlar ju på allt möjligt, men det vanligaste är ju, vad du än samlar på så är det vanligaste att du sitter hemma med dina grejer. För det är en vanlig fråga jag får, att hur vågar du ta ut allt ifrån ditt hem liksom? För de här grejerna jag har, de lämnar aldrig mitt hem liksom, men det har jag ju släppt för länge sedan, annars skulle jag inte kunna gå och göra utställningar. Så att det är ju en ganska unik grej också, att jag lyfter ut allting ifrån mitt hem och liksom visar folk allting liksom.
Mm. Vi ska lyssna på mer musik nu. Jag tycker det är dags för att ta in lite musik igen här nu. Och sen kommer vi fortsätta lite grann med... jag tycker vi ska prata lite Beatles sen också.
Mm.
Vi pratar lite bakgrund.
Ja.
Så det får det bli. Men nu tar vi musik. Där hade vi en coverversion på en Kiss-låt här i 10-12. Jo, Alexander, vi sitter kvar här och diskuterar lite grann om Kiss. Och jag tänkte väl komma in på temat Beatles. Och då tänker jag, ja men herregud, det är ju en väldig skillnad på Beatles och Kiss. Ja, det är det definitivt. Men det finns en bakgrund till kanske en del av ditt din mani för gruppen Kiss. För farin var ju lite av en samlare i Beatles, eller hur?
Ja, han har samlat ganska mycket Beatles-skivor han gjort. Har han gjort. Men sen så är det ju en stor, alltså Beatles har ju varit en extremt stor inspiration för Kiss. Alltså det, utan Beatles hade ju inte Kiss funnits liksom. Det är helt uppenbart, för att de framförallt så var Kiss väldigt mycket inne på det att de ville ha fyra starka medlemmar. Och det var ju Beatles liksom. Det var John, Paul, George och Ringo. Visst, det var John, Paul fick väl väldigt mycket uppmärksamhet. Men det var ändå, de var ändå starka medlemmar. De sjöng allihopa i bandet. Och det var ju samma, lite samma taktik som Kiss hade. Att de ville skapa ett band där alla medlemmar var lika viktiga liksom. Och sen så var ju Beatles liksom föregångare till det här med hela den merchandise-biten, om man säger så. De var ju ett av de banden. Det var ju egentligen Beatles och Elvis som var först med hela den här, att det blev så stor hysteri kring bandet, och de gjorde massa merchandise och massa sådana grejer. Så att jag tror att Billy Coyne då, som låg bakom all den här merchandisen, han tittade nog väldigt mycket på vad Beatles hade gjort liksom, och sen så gjorde han det i Kiss-form kan man säga.
På steroider eller vad säger man?
Ja, kan man säga. Typ. Och Kiss är ju lite grann som, jag vet inte, det är väl som du korsar Beatles och Star Wars eller någonting, så får du Kiss på något sätt. Det är liksom
faktiskt bra jämförelse.
Ja, men lite så liksom. Ja. Lite så.
Seriefigur med Beatles och sånt.
Ja.
Och de hade ju mycket, som du säger, om man då tittar på de här tidiga inspelningarna med Kiss och även lyssnar, så hade de ju mycket sån här Beatles. De hade mycket såna här
mycket harmonier
ja.
Ja, och sen så är det ju väldigt, menar, hör man lite såna här obskyra såna här demolåtar och sånt som framförallt Gene Simmons spelade in innan Kiss, så är det ju extremt mycket Beatles i de låtarna. Så att det, jag menar, Beatles har ju varit en jättestor inspiration för Kiss liksom. Fruktansvärt mycket. Men sen själva inspirationen till imagen, det fick ju Kiss egentligen ifrån Alice Cooper kan man säga. Och även New York Dolls var jättestora i New York när Kiss började. Men sen någonstans precis i början där så var de och såg Alice Cooper när han spelade i New York. För Kiss är ett New York-band, jag vet inte om vi har sagt det, men de är ett New York-band. Och då blev de jätteinspirerade av Alice Coopers image. Men de kände att de ville göra liksom fyra Alice Cooper, om man säger så. Och sen så designade de sin eget smink och sånt, Kiss. Det var ju aldrig någon skivbolagsmänniska eller någon manager som låg sig i det, utan den designen fanns ju liksom redan när Kiss liksom blev upptäckta. Så de designade sitt eget smink och de designade sina tidiga egna scenkläder och allting sånt. Och Kiss har ju alltid sminkat sig själva. Hur stora de än blev så har de alltid gjort det själva liksom. Mm. Så det är den kontrollen de vill ha, om man säger så. Så det har de alltid gjort så. Mm. Så att de gjorde ju, ja, de var väldigt tydliga med imagen liksom och allting. Och sen är det många, alltså Kiss har ju aldrig varit något creditband så. Utan det är många som har hånat bandet och sagt att de är för mycket industri och för lite band. Och liksom det och så här, och utan imagen så hade Kiss aldrig blivit vad de hade blivit. Och det kan jag väl hålla med om, att imagen var väldigt viktig. Men samtidigt är det ju bra låtar också, ja. För utan bra låtar så
hade de inte hållit.
Nej, det hade det kanske funkat en sommar och sen hade det inte blivit något mer av det, va? Ja. Så att jag skulle nog säga egentligen att Kiss är egentligen ett ganska underskattat band. Alltså de är extremt det är många som har blivit influerade av Kiss, så att de är ju extremt stora när det gäller det liksom. Det är ju extremt många personer som har börjat spela gitarr för att de har hört Ace Frehley spela gitarr, eller många brukar säga att Peter Criss trumsolo på skivan Alive har gjort att många börjar spela trummor liksom. Så att det är ju väldigt, 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 väldigt liksom stort band så, som har inspirerat väldigt, väldigt mycket artister till att bli musiker liksom.
Jag tror du kan fråga nästan många av dem som har blivit stora sen, som har Kiss som en inspiration.
Ja, men ändå har det inte varit något creditband liksom. Nej. Det är mycket creddigare att gilla Motorhead eller gilla Metallica eller gilla Iron Maiden. Och sen tror jag det är många som kanske stör sig på att Gene Simmons har pratat så mycket om pengar genom åren. Men han fattar ju det, att det funkar liksom. Folk gillar den han gör det. Mm. Det är provocerande. Men jag tror att Bruce Dickinson är lika sugen på att tjäna pengar som Gene Simmons är. Det är bara att han pratar inte om det hela tiden.
Han är inte den affärsmannen utåt så.
Nej.
Som Gene Simmons
är
på ett sånt.
Nej.
Det här med ekonomi och pengar och så vidare. Och för din del, Alexander, när du har de här utställningarna. Du går ju givetvis plus. Och det kan du plöja ner in i företaget.
Ja.
Alltså, Märkte du av, återigen förra året här, med att det var corona och så vidare, minskade i antalet besökare? Eller
jag tycker inte det gjorde det faktiskt.
Nej,
det kändes som folk var väldigt sugna på att se utställningen ändå liksom.
Ja, ja.
Och sen la ju sig det här med corona lite, det blev ju lite lugnare under sommaren. Märkte man ju ändå, liksom, även om coronan fanns där, så blev det ändå lite lugnare och folk rörde ändå på sig en del och sådär. Så jag tycker det var bra med besökare, liksom, även fast det var en pandemi. Mm. Jag tycker faktiskt det. Mm.
Och vad ser du framåt här nu då när du tittar på Malmö? Vad hoppas du ska ske? Förutom att många, du får feedback på och många skriver i boken och du får...
Ja, nej, men det är väl roligt liksom, att jag hoppas att det kommer så mycket besökare som möjligt naturligtvis. Och sen var det som jag sa tidigare, att jag har precis inlett det här samarbetet med Julius också. Så att, och det har vi ju tänkt att det ska fortsätta. Mm. Det är ju tanken liksom, så att drömmen är att kunna gå utomlands med utställningen. Det vore häftigt att ta utställningen kanske till Tyskland eller till Holland, eller både Tyskland och Holland är väldigt stora marknader för KISS. Mm. Och även på fler ställen i Skandinavien också. Jag har ju varit i Norge med utställningen, men jag har aldrig varit i Danmark och aldrig varit i Finland med utställningen. Så det finns ju många drömmar och många sådana grejer liksom, och vi får se vad som händer helt enkelt.
Mm. Ja, det kan säkert bli större givetvis med det här samarbetet också, Alexander.
Det tror jag.
Du ska iväg nu och jag säger tack så jättemycket.
Tack själv.